Hej gänget, hur är läget med er? Jag är i den här känslan som jag brukar vara i efter en utbildningshelg. Så nu, den helgen som var, så hade jag den näst sista helgen i min yogalärarutbildning. Och det är en blandning av, jag älskar mitt jobb, jag älskar de här fantastiska människorna som väljer att arbeta med mig, som jag får träffa i mitt arbete. Och du vet, lite trött. Det krävs mycket, även om att jag älskar att utbilda, och ämnet för den här helgen var nervsystemsreglering. Ja, ni förstår ju. Det var en helt underbar helg. Vi pratade om toleransfönstret. Hur lär vi oss skillnad, eller hur vet jag skillnad ifall jag har ett litet fönster, ifall jag har ett falskt fönster, eller optimalt? Vad är ett toleransfönster? Så för dig som är ny till podden, toleransfönstret är en modell där vi pratar om vårt nervsystems förmåga att ställa om, att självreglera. Och jag tycker att det här är det viktigaste som finns. Jag tycker att det är livskunskap som borde finnas i skolan. Vi borde få lära oss. Men också att få ha det i en yogalärarutbildning. För att absolut inte ta sig an att försöka bota, läka, behandla någons trauma eller utmaningar. Men okej, hur kan jag möta mina deltagare som kommer med olika förutsättningar? Och hur kan jag skapa klasser för att stötta dem? Och när jag får ha såna fantastiska människor som på något sätt, utan någon anledning, jag alltid får jobba med. Det är så coolt när personer som söker sig till mina utbildningar, mina kurser, är så nyfikna, är så sårbara, är så kluriga, reflekterar, delar, säger emot, håller inte med, håller med och kommer fram och lirkar. Ja, vi kan se olika saker. Så ja, du hör. Sjukt spännande helg. Jättekul och massa energi. Så bara så här att okej, någonting som är kul kan också kosta energi. Efter en sån helg så behöver jag planera in pauser. Behöver planera in dagar med färre saker, mindre åtaganden för att återställa, för att fylla på. Och eftersom helgen var så underbar så blev jag ännu mer trygg i mitt beslut att det här är sista yogalärarutbildningen som jag kommer hålla, för att det jag vill jobba med, fokusera på, är just det här med nervsystemsreglering. Och även om det är sista omgången av onlinekursen som jag kommer hålla, vi öppnar i februari, få gå in den, få vara där, få arbeta i det formatet och sen helt fokusera på medlemskapet. Och varför medlemskapet lockar mig mer just nu är att vi jobbar över en ännu längre period. Så onlinekursen är 8 veckor där verkligen djupdyker vi. Men medlemskapet är det här, hur kan jag få in i min vardag och hur kan de här... Ibland så har vi en tanke av att okej, nu ska jag få insikt, och insikten ska vara stor och den ska helt revolutionera mitt liv på en sekund. Och det funkar ju inte riktigt så, det tar ju liksom lite längre tid och saker får landa och så kan man gå tillbaka till. Så fantastisk helg, och jag är så glad för det här gänget som jag får ha min sista utbildning med. Och jag är så glad att taggad på, sugen på att kunna skifta om. Okej, med det sagt. Jag har Daniel Marotti som gäst, klinisk psykolog och forskare på Stockholms universitet om långvariga kroppsliga syndrom. Där den här kanske mer traditionella, du vet, hur vi mäter, tar tester, den typen av strukturell eller medicinsk utredning inte kan kanske hitta en orsak eller förklara symptombilden. Och det här är då det som också faller in under funktionella symptom eller MBS, mind body syndrome. Som vi har pratat om, som du vet ifall du är en återkommande lyssnare, så är det här inte inbillat. Bara för att det inte finns någon strukturell eller mätbar orsak så innebär det inte att det är inbillat eller att det bara sitter i huvudet, utan det här hänger samman med stress, trauma, känsloreglering, nervsystemets självreglering, det här anpassningssystemet. Och någonting som ligger i kärnan, en central del, är att många personer med långvarig smärta, trötthet, magbesvär eller andra kroppsliga symptom har svårt att identifiera, känna, uttrycka känslor, särskilt ilska, sorg och rädsla. Och istället har man då sett att det finns en stark korrelation med autonom dysreglering, en hög stressnivå och ett långvarigt inre tryck eller belastning. Och i Daniels studier så handlingar som fokuserar på känslomedvetenhet och känslomässigt uttryck, alltså att identifiera vara närvarande i, kunna kommunicera, kunna hörsamma de här signalerna. Snarare än att bara liksom tänka på det eller försöka ta kontroll över systemet. Att det här är vad som är en viktig aspekt i att kunna ge betydande och varaktig minskning av kroppsliga symptom. Och i vårt samtal kommer vi in på EAET, Emotional Awareness and Expression Therapy, som är en känslofokuserad terapiform och det som Daniel har forskat på. Det spännande tycker jag varför jag valde att gå den utbildningen är just hur resultaten när man har jämfört EAET med den traditionella KBT, kognitiv beteendeterapi, att i den här typen av fall, när man har den här typen av symptom eller utmaningar, så är EAET mer verkningsam, alltså har starkare, mer hållbara resultat eller effekter än KBT. Och min personliga övertygelse är att för att verkligen arbeta med patientcentrerad vård, för att verkligen kunna ge varje människa den vården de förtjänar, så behöver vi luckra upp den här tanken om att det finns en terapiform som är bäst för allt. Omöjligt, omöjligt kan det vara så. Vi ser att i vissa situationer så är det här mest hjälpsamt. För vissa personer så är det här mest hjälpsamt. Och det är därför jag är så glad att ha Daniel här. Jag är så glad att du lyssnar. För att tillsammans så kan vi uppdatera, få bättre förståelse. Hur med bättre information så kan vi göra bättre val. För det här är inte bara någon som har suttit på sin kammare och fnulat. Det här är evidensbaserat. Det finns så mycket stöd och underlag att vi behöver uppdatera, nyansera vår förståelse. Vilken typ av behandling som är mest hjälpsamt i den här fallen. Och med det sagt, över till samtalet med Daniel. Jag säger hej och välkommen till Daniel Marotti.
Ja, men tack så mycket.
Jag ser så fram emot det här samtalet vi ska ha. Jag kom över dig när jag studerade mitt masterprogram och bara allt det du har skrivit och det du delar och det du forskar på, det liksom resonerar så starkt med mig. Så jag är så glad att ha dig som gäst i podden och få dela din kunskap och ditt arbete.
Ja, men tack så mycket. Det är roligt att få prata just med dig, Veronica. För jag har också tittat in och läst lite i din bok och vad du gör. Och tycker att det är också jätteviktigt och spännande att få ta del av faktiskt. Mm.
Så för de som inte har stalkat dig de senaste åren, vill du berätta lite om dig själv och ditt arbete?
Ja, ja men absolut. Alltså, jag är ju liksom psykolog i botten och har jobbat som klinisk psykolog under lång tid. Men för ett antal år sedan så gick jag också mot forskardelen i vår gärning kan man säga. Så jag disputerade på KI för ett antal år sedan och jobbar numera också utöver som klinisk psykolog som forskare på Stockholms universitet. Det kan man väl säga är den liksom korta summeringen av mig som yrkesperson i alla fall. Då.
Och ditt område, det vi ska prata om idag, är det här med mind-body-syndrom. Vad är det? Varför blev du intresserad av det? Berätta.
Mm. Ja, men kärt barn har många namn kan man verkligen säga. Men det är ju alltså patienter med långvariga kroppsliga symptom som kanske inte får tillräckligt hjälp i vården idag. Då. Så det är väl det. Och det här med att vad som intresserar mig med det, eller det har jag tänkt länge på och kanske är först i efterhand börjar förstå varför jag är intresserad av det. Men redan tidigt då när jag gjorde så kallad praktisk psykologisk tjänstgöring som man gör första året som psykolog, så gjorde jag det på hjärnskaderehabilitering. Och då fanns det på den tiden på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus något som kallade för ett diagnostiskt utredningsteam. Och det lät ju flott, eller hur, allt det där, men poängen var att det var patienter som hade hjärnskaderelaterade symptom. De kunde ha förlamning eller de hade minnesproblem som de beskrev och så vidare. Men man kunde liksom inte, alltså man hade inte sett någonting på MR eller liknande som riktigt kunde förklara varför de hade de här symptomen då, eller förklara eller i alla fall kunna verifiera med den typen av diagnostik då. Och då var det ju ganska spännande att träffa de patienterna och träffa också då patienter med stora blödningar i hjärnan som hade liknande symptom och vad var det som skilde dem åt och sådär. Så det var väl redan någonting där jag stötte på något sätt. Så, jag tror att det var en viktig början i alla fall helt enkelt. Sen fanns det en psykiater där faktiskt också som vi hade som hjälp ibland som konsult, och han hette Anders Lundin, och han var väldigt intresserad av, ja, hur, som sagt, vad ska vi kalla det här området, alltså liknande patientgrupper då, eller så. Han hjälpte oss, och när man lyssnade på honom så blev man också mer nyfiken på all hans kunskap om området. Ja, vi kan följa den här tråden fortsättningsvis framåt, men jag tror att det är en startpunkt, och en annan startpunkt som, eller som fördjupade det hela, var ju också att jag var med och startade en klinik för patienter med kroniskt trötthetssyndrom, eller ME/CFS då, som man också benämnde det som. Och träffade jättemånga sådana patienter där, och likadant i det området då, så kunde man inte... Man kunde inte ta blodprover för att konstatera vad det handlar om, eller man kunde inte göra någon röntgendiagnostik för att se avvikelser eller så. Men vissa av de här patienterna var ju jättedåliga i sitt tillstånd. Alltså, vi var hemma hos människor som hade legat i flera år i mörka rum och så. Det där berörde mig väldigt djupt, liksom, att se det på något sätt och försöka klura på, men vad kan det handla om egentligen? Vad kan det bli så här? Och
ja, jag märker hur det växer mig också, just det här att jag blir berörd, jag blir arg, jag blir frustrerad, jag blir uppgiven, jag blir hoppfull. Jag liksom känner så många känslor när vi pratar om den här patientgruppen, eller de här människorna, för det är ju det är, som har sånt enormt lidande och mår så dåligt och är så utlämnade, är så... Det är liksom bortglömda eller förminskade, eller att det är inte fastställt. Jag berättade jag hade Arva Josefsson som gäst, och så berättade jag att jag fick ett brev från mitt försäkringsbolag att så här, hej, ifall du skriver nu försäkring, så ifall du blir sjuk eller någonting, så ifall du skulle bli sjuk, då kan du få 1,7 miljoner eller någonting. Och så listade de då under nervsystemet sjukdomar som de liksom, som godkända sjukdomar som jag kunde få ersättning för. Och här fanns ju inte fibro, här fanns ju inte ME, här fanns ju inte de här kroniska, utan det skulle vara en synlig, tydlig skada på nervsystemet eller till följd av. Och jag tänker, det förstärker ju också det här, din sjukdom, ditt litande, det är inte giltigt, det är inte äkta, det är inte på riktigt, utan det förminskas, du hittar på det. Alltså, så att det finns ju så mycket som bidrar till min känslostorm i det här, och varför jag liksom vill, varför jag brinner så mycket för att lyfta det här ämnet.
Ja, det var ju en nyhet för mig också, men det förvånar mig tyvärr inte helt att man väljer liksom ett väldigt, vad man skulle kalla det för, medicinspår kring det då, helt enkelt. Nej.
Och du har ju på ganska länge, har du sett någon förändring i attityd, i möjligheter, i behandling?
Ja, men det har jag ju på många, på både personliga och professionella sätt, tycker jag det är. Liksom, när jag själv då började intressera mig för 20 år sedan ungefär, lite drygt, och det vet jag inte fortfarande, men jag upplevde det som att jag var ganska ensam och var intresserad av det, om man säger så. Det fanns väl såklart människor som säkert forskade redan på den tiden och så, men så över tid så tycker jag det både bland kliniker, bland forskare, har ökat ett intresse för den här patientgruppen då, och det har verkligen skett någonting. Och sen har det ju i och med att jag tog det, gick från att vara bara kliniker över till forskningssidan också. Jag har ju varit med och utvecklat lite mer kring behandling, vissa delar av psykologiska behandlingar för patientgruppen. Men där har det också skett saker, inte bara med liksom svensk forskning utan internationellt, hur det har utvecklats och kommit mer och mer studier då på det som jag har intresserat mig av, för psykonomisk korttidsterapi som det heter och så. Så det är liksom någon pågående rörelse och förändring, och så att även om det spåret fortfarande finns kvar och många patienter beskriver hur de kanske blir ifrågasatta eller känner sig bortglömda av vården och så, så finns det, åtminstone min upplevelse, en förändrat ökat intresse då över tid som har hänt. Och så det är ganska häftigt att se det, liksom nästan. Jag blir förvånad ibland så här när jag kanske började liksom föreläsa då på Stockholms universitet till psykologstudenter och så, och nu mer när jag kommer ut och föreläser ibland så är det som liksom, jo, men det vet vi ju liksom och sådär, va? Det här var ju någonting som inte någon reagerade med att de kände igen för 10 år sedan då, eller om man säger som så. Så att det är lite häftigt.
Och vill du berätta lite om forskningen just på psykoterapeutisk behandling, vad den har sett i gällande behandling och gällande verkningsgrad för den här patientgruppen?
Ja, alltså när jag började då på den här mottagningen för patienter med ME till exempel då, så det som fanns då lite internationellt och det som pratades om då, det var ju den här psykologiska behandlingen som kallas för kognitiv beteendeterapi. Det är ett stort fokus på hur patienter beter sig eller hur de tänker om sin situation. Och de tidiga modellerna var ganska mycket så här, ja men du får katastroftankar. Det, visserligen är du jättetrött just nu, men det är en katastroftanke du har om att du ska hamna i rullstol och så vidare. Eller, ja visserligen är du är helt utmattad, men, eller du har jätteont, men lösningen är inte att sluta använda kroppen utan att i gradvis takt utöka liksom användningen av kroppen och bygga kapacitet och sådär. Så tyckte ju inte patienterna själva. Det var ju ett spår. Det tyckte ju inte de var rätt väg, verkar det som. Och själv tyckte jag det var lite andefattigt på något sätt och så, även om det såklart kan finnas viktiga poänger med att bryta liksom en nedåtgående spiral i vissa fall och så. Men, och då, jag tyckte också att det var, jag var intresserad mig på något sätt för hur kontakten var i relationen eller i terapisituationen och det känslomässiga utbytet på något sätt. Så då började jag gräva lite i det och sen har jag liksom fördjupat mig och gått fördjupningar i liksom då psykodynamisk terapi då, eller alltså utbildat mig mer i det och så, psykodynamisk korttidsterapi som ändå tar fasta lite mer på det där, på de känslomässiga utbytena eller relationen om man säger som så. Och det är så lite ovanligt, för när man lyssnar på sådana här saker som att man ska ha riktlinjer för Socialstyrelsen och sådana här saker kring olika tillstånd och sådär, då får man ofta till sig att ja, men det är kognitiv beteendeterapi som står sig väldigt starkt. Men när vi kommer till det här området med patienter då med långvariga kroppsliga symptom som inte kan koppla till en känd medicinsk sjukdom på det sättet, i alla fall som vi traditionellt menar, så står faktiskt den psykodynamiska terapin sig väldigt stark och har en lång tradition också. Jag kan prata på om det här, så att jag ska inte göra det.
Kör, jag vill veta. Mina lyssnare vill också veta, så prata på.
Okej, ja, nej, men jag menar, det var ju tidigt, Freud var en neurolog, men tidigt i hans arbete när han upptäckte så kallade the talking cure eller pratkuren eller så mötte han kvinnor, framförallt var det ju, som hade väldigt mycket kroppsliga symptom och väldigt påverkade dem på olika sätt. Vissa var ju sängbundna redan då på den tiden. Så den psykodynamiska traditionen utgick en hel del från faktiskt den patientgruppen då, hur man skulle. Och det har liksom på något sätt hängt med, så det kanske är därför det har varit en stark, vuxit sig stark och vuxit sig starkare och starkare, och också nu de senaste 20 åren i alla fall blivit mer utvärderad med metoder då som har lite, man kan dra lite säkrare slutsatser kring, om man säger som så, kring resultat och så.
Och när jag gick min grundläggande psykoterapeututbildning så var ju den integrativ, så det var både KBT och AFT, affektfokuserad terapi, som är liksom syster eller tvilling eller någonting till den där korttids-ISTDP, Intensive Short-Term Psychodynamic terapi. Mm. Och jag var själv väldigt skeptisk till KBT när jag började utbildningen. Jag tänkte så här, det är bra att ha ifall jag skulle vilja in i vården, men det jag egentligen är sugen på är känslor, för att jag, det är känslor som resonerar med mig. Jag blev mindre skeptisk. Jag blev absolut positivt överraskad över KBT och den tredje vågens KBT som är mer kanske flexibel, om jag kan säga så, om KBT än vad kanske den ursprungliga liksom inlärnings, liksom väldigt, du vet, bäck och väldigt där hårt, Pavlov. Men jag märkte också när jag arbetade med det att så här, det känns så, för mig, så tydligt att så här, här är en manual. Patienten ska passas efter manualen. Men min upplevelse var tvärtom med AFT, att så här, det fanns ingen manual, vilket var väldigt överväldigande som första gången. Så här, ska jag sätta mig här och ha ansvar för en människas mående? Och jag har ingenting. Det är klart att det finns struktur, det finns ju liksom en rational metodik, men just då kändes det som att jag har ingenting att hänga upp det på, för att nu ska jag utgå från patienten istället för utgå ifrån manualen. Vilket var läskigt i början, men jag känner mycket mer frihet och tillit till den processen, för det gör att istället för att titta så här, okay, session 1 ska vi prata om det här, session 2 ska vi prata om det här, vilket som det var med KBT, och jag tänker de här liksom manualerna för depression, för ångest, för liksom så. Med AFT så upplever jag, och med EET som vi kommer gå in på, så mer så här, okej, okay, Daniel, var är du någonstans? Var finns du? Aha, okej, okay, utifrån dina förutsättningar, det här kanske är vart vi ska gå någonstans, eller vi kanske ska gå hit för det är mest relevant för dig. Och då får ju liksom, tänker jag, de verksamma mekanismerna får ju plats, och just dina förutsättningar, och alltså jag, så att jag, den är svårare, men den är också mer rik i min upplevelse, utav om jag ska ställa de här, nu är det ju aldrig bra att polarisera, men att liksom se olika fördelar med varför jag tror att psykodynamisk terapi är mycket bättre lämpad för de här människorna, eller människorna som har de här utmaningarna.
Du antyder att dels har du med vem du är också som möter de här behandlingsmetoderna. Liksom,
absolut.
Vi som terapeuter, det spelar liksom roll, och det kan man inte sticka under stolen med, tror jag. Att vi har lite olika preferenser för vad vi intresserar oss av och hur vi är som människor och jobbar då. Så det är klart. Men sen är det ju lurigt, va? För att jag tycker att det som har varit väldigt bra att liksom gå lite och ta på sig en forskarhatt, det är ju att man inte bryr sig särskilt mycket längre om sådana här paket eller etiketter kring KBT eller psykodynamisk korttidsterapi. Det är klart att de är viktiga, man bryr sig om dem, men man är mycket mer nyfiken på vad det är för, vad som driver symptom eller vad som driver svårigheter och sådär. Och då hittar man oftast mycket mer likheter mellan modeller vad som, och sådär. Och ja, det tycker jag är ganska tillfredsställande, att inte liksom hamna för mycket i att liksom det är något forskning handlar ju om, såklart. Vi måste ju vara lite styrda i hur vi lägger upp saker och ting. Men vi vill ju också ta reda på hur saker faktiskt är, så vi måste ha en flexibilitet i det på något sätt och sådant. Jag tycker det är tilltalande liksom att våga se sig ut på vad det, istället för att fastna i, ja, men nu ska jag göra en viss modell, så är det, vad är det som egentligen pågår här och vad är det som förändrar saker, eller vad är det som gör att saker och ting bara går i stå eller liknande och sådär. Mekanismer som du var inne på då. Tror du det är svårt att göra våld på sig själv som behandlare också? Att liksom, om jag själv upplever då som du beskriver att känslor är väldigt betydelsefulla för mig. Men nu ska jag inte ta i det när vi jobbar tillsammans med en annan människa i första hand, eller få lägga fokus då på det. Ja, det kommer ju skava för både dig och för patienten då, eftersom det skaver från dig från början på något sätt. Och sådär. Så det är väl också någon slags... Ja, det tycker jag är en viktig del i alla fall. Att vi är personer också, utöver att vi är psykologer och forskare då liksom. Och det formar också det vi gör liksom, och hur vi, ja, så helt enkelt.
Ja, och jag tänker också på det här vi pratar om liksom när vi möter patienten, att när patienten kommer till dig och mig och personer som ser på det här ur liksom liknande synvinkel som vi gör, så kommer de ju till behandlare som... Jag kan uppleva att de patienter jag har arbetat med som har antingen ME eller andra typer av kronisk FND eller så, de behöver inte förklara eller försvara när de kommer till mig, utan jag öppnar upp och så här, okej, ja men du känner så här, eller du mår så här, eller din reaktion är så här, eller, och jag märker bara det, att slippa liksom kämpa för att bli trodd. Otroligt mycket det gör i att, jag liksom, varje gång en patient liksom berättar, och jag är så här, ja. Och jag ser hur de liksom är redo, att de har, vet, så här, på sig ryggsäcken. Nu, nu
Ja,
ska
du visar
jag
med
ska verkligen,
kroppen, man. Du
ja, men,
visar.
så här, jag ska verkligen strida för, nu ska jag förklara för Veronica, jag ska verkligen övertyga henne om att jag har rätt. Och jag är så här, det är klart du har rätt. Eller det är klart, alltså, du vet, och vad det innebär att under så lång tid, för att det här är vuxna människor, det är inte tonåringar jag arbetar med, det är vuxna, framförallt kvinnor, som så länge har behövt att liksom nästan kämpa för en slags existensrättighet. Och vad det här skapar då i grunden i dem själva. Och sen att bli mött, komma till behandlare som är så här, men du behöver, vi vet, vi tror på dig. Och
Det måste vara
det är väldigt fint att kunna ge dem det, men där kommer också den här blandningen av känslor. Det är väldigt sorgligt att de har behövt så länge kämpa för att bli trodda.
Verkligen. Och vad är det du tror på då, eller skulle du säga? Alltså, jag menar att du sätter dig på
Nej, 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 det var
pottkanten,
en
för att
jätte... Nej,
det...
absolut inte.
Nej, för
Jag
att det...
tror på... Jag tror på det de berättar att de upplever. Att även om det inte går att mäta, och även om... Det var en person som berättade om situation. Som var så här, ja men, den här situationen, det var så länge sedan. Jag borde inte reagera så starkt. Jag var så här, fast det spelar ingen roll ifall situationen var att du gick på stan och det blåste en plastpåse förbi. Och det här är liksom väcker starka känslor. Jag bara, situationen är helt... Den är sekundär. Det är det som du upplever som är det primära. Ifall du minns att din mamma eller pappa sa så här, vi behöver liksom, det är inte en rättegång, vi ska ställa någon inför så här. Utan din upplevelse att du inte fick gehör, att du blev förminskad, att du inte fick vara, det är det
Absolut.
viktigaste. Så att jag tror att det som är min ingång, att så här, jag tror på det du säger. Du behöver inte försvara eller förklara för mig, utan så här, då är det så.
Ja, just det. Att ja, men liksom upplevelsen eller patientens perspektiv är helt avgörande, eller är att ta både på allvar och liksom helt rimligt, liksom, oavsett. Ja, oavsett. Nej, men det förstår jag. Nej, men det är lite speciellt beroende på var man befinner sig, liksom, i vården, kan man säga, att möta patienten, den här typen av patienter då, för att möter ju då, innan jag jobbar i sedvanlig vård då, som i primärvården, så möter jag ju patienter som själva kanske inte har valt att gå till psykolog, till exempel. Eller valt, i någon mån har de ju valt det, för de kommer ju på besöket, men det är doktorns rekommendationer, till exempel, och så. Nej, men vi hittar inget på dig, så du kanske ska gå till en psykolog, och så kommer de till mig. Så det är en liten annan förutsättning än, till exempel, när någon söker upp mig för att de har hört talas om min forskning och känner igen sig i den här beskrivningen av att det är nog, det troligtvis handlar om det, ja, vi kan kalla det för funktionella tillstånd då, eller så. Så det blir väldigt olika, men lika fullt väldigt viktigt ju, det här som du säger, att vad kommer man med för beredskap eller in i rummet då som patient, såklart. Antingen kan det vara kampläge, som du är inne på, eller kan det vara mer misstroendeläge, eller så kan det vara, ja, det finns många varianter på det, eller ett öppet, mer öppet läge. Och det är egentligen där vi startar vår resa, man ens resa tillsammans startar just där patienten befinner sig då, vilket av de här lägena, eller vad man ska säga.
Och vad har du funnit i arbetet med patienter, men också i din forskning? Jag tänker trauma, adverse, alltså händelser i barndomen, emotionell neglekt, vad finns det någon korrelation eller vad har du
sett? Ja, just det, men det här vet du en del om, Veronica.
det kanske var en ledande fråga, det vet svaret, men
men alltså, jag tror att, ja men absolut, man kan prata om studier som finns och där liksom, att det finns ändå studier som har följt människor över tid och ändå sett att beroende på grader av otrygghet kan vi kalla det för, att det verkar vara kopplat till utvecklingen av kroniska symptom, alltså kroppsliga symptom på olika sätt. Ibland ökad risk för inflammationsbaserade sjukdomar då, rent av, eller bara det, eller om det handlar om kronisk smärta eller så. Så det finns väl det finns en del forskning som visar på att ja, men det verkar, är man med om vissa svåra erfarenheter och otrygghet, så är det ändå sammankopplat med att senare utveckla den här typen av tillstånd. Det finns en förhöjd risk för det i alla fall. Men liksom, den psykonomiska utgångspunkten, den kanske ser lite olika ut, men egentligen tror jag att många som jobbar inom psykonomisk korttidsterapi tänker ju så här, att vi människor har ju ett biologiskt överlevnadssystem inbyggda i oss. Och det är det vi kallar för anknytningssystemet. Vi klarar oss helt enkelt inte själva när vi är små, jämfört med, du vet, fölungarna som efter någon timme redan kan börja strosa runt och sådana här saker. Så vi är liksom ett väldigt hårt, hardwired biologiskt system som handlar om. Vi måste ha andra till hjälp för att överleva den här tillvaron, och vi signalerar på olika sätt som spädbarn med skrik och annat och sådär. Så det systemet finns inbyggt i oss. Samtidigt kan det ju vara då att den människan, den personen eller den föräldern till exempel, kanske inte är den bästa för att hjälpa oss med det här. Den kan till och med i värsta fall ignorera oss eller slå oss eller allt vad det kan hända. Och då kommer det ju hända saker. Vi kommer ju reagera på det. Vi tycker inte, de flesta av oss tycker inte om att bli slagna av våra föräldrar eller vad det nu är, vårdnadshavare eller sådär. Då har vi det här biologiska hardwire-systemet som säger jag måste ha kontakt, jag måste ha det här. Och sen har vi det här andra som händer oss. Och då kommer det bli lite kortslutning i systemet. Det är liksom det som är lite den psykonomiska utgångspunkten. Att det blir svårt med de här konfliktfyllda känslorna. Både efter längtan efter den här kontakten. Men också till exempel ilskan över att någon behandlar mig så illa på något sätt. Och sådär. Det här ger effekter i nervsystemet. Jag kan inte exakt redogöra för biologin där. Men man har sett att det ger. Tidigt kan nervsystemet ställa om sig lite utifrån den här kortslutningen som uppstår och så. Jag tappade lite bort vad det var som gjorde att jag hamnade här, men
här är vi.
Ja, här är vi i alla fall. Men jag tycker den delen är väldigt viktig, att liksom att det är svårt både för nervsystemet och för en person att ha den här kortslutningen, och det kommer ge konsekvenser. Det är som att gå runt i tillvaron med en gas och broms. Samtidigt, det vet vi hur det funkar med motorfordon, nu menar jag inte att vi människor är det, men i alla fall, va, det blir lurigt helt enkelt. Och det här aktiveras ju då till exempel om du kommer till dig, eller man kommer till mig, eller man kommer in i vården till exempel, då aktiveras ofta det här anknytningssystemet. Och då går kortslutningen igång där och då i mötet med oss behandlare. Och så. Och ja, det har utmaningar då helt enkelt.
Och jag kommer ihåg när jag tog min kandidat i psykologi att jag tänkte, varför pratar vi om Freud? Jag kommer ihåg när jag tog min GPU, min grundläggande psykoterapeututbildning, varför pratar vi fortfarande om Freud? För det finns, så nämner du Freud, det blir så här, varför? Och han gjorde ju massor, alltså verkligen la grunden, och sen så finns en del saker vi kan definitivt inte bara frågasätta, vi kan säga det här var vadå nu, men jag tänker på, och varför jag kom in där var att en annan tanke som jag blev lärd.
Ja.
Så jag har alltid haft väldigt starka, väldigt stora känslor. Alla människor känner känslor. Sen har vi olika temperament, vi har olika liksom, benägenhet. Och jag har alltid känt, du vet, en del av så här åtta färger. Jag har typ 1000 färger, upplever jag. Att mina känslor är väldigt nyanserade, väldigt starka, väldigt så. Och mina föräldrar hade inte kunskap eller kapacitet, vad det nu var, att möta mina känslor. Så det blev väldigt mycket trycka ner känslor. Och få veta att känslor inte är så viktigt. Känslor är någonting som man kan sluta vara så känslig, sluta vara så överdriven. Och jag tänker också på Descartes och Platon och liksom att så här, du har det rationella, det logiska som kan förtrycka känslorna. Vi kan göra oss av med dem. Så länge var det ju att liksom känslor var någonting som hände, känslor vi kunde styra, någonting vi kunde styra med tanken. Känslor var liksom en restprodukt.
Just det. Ja, det har nog funnits ett så lite sånt synsätt faktiskt. Att det man kanske kallar det för restprodukt eller mer en reaktion på eller mer en konsekvens av någonting annat så att säga. Men det är väl mycket, ja, många psykologiska traditioner som ändå mer ser det som numera ett drivsystem då, för olika saker och så.
Och jag vill vara tydlig, jag tror inte att mina föräldrar var Platon liksom filosofer, utan tror att det mer hade att göra med att de klarade inte av sina känslor angående mina känslor, så delade liksom, försvar blev att försöka trycka undan mina känslor men inom psykologin att, och inom medicinen att så här, du har ont i ett knäll, du har ont, jag tänker på Hans Schubner-forskning att så här, du har ont i ryggen så du har ont i ryggen på grund av ett ryggbrock eller typ nu så, och sen så Boulder Study tror jag den heter. Att när man tittat på, vill du berätta om den?
Ja, det kan jag göra.
Nej, men, att jag är på alltså, botten nu.
Ja, precis. Vi kör Boulder Study. Jag tycker också den är en jättefin och fascinerande välgjord studie faktiskt. Det var ju de forskare som jag har tagit mycket hjälp av och fått mycket lärdom ifrån, bland annat Howard Schubner då och Mark Lamley, som utvecklade en annan typ av psykologisk korttidsmetod som man gjorde. Och då gav man, då slumpade man patienter till den korta psykologiska behandlingen eller till placebo var det, och undrar om det var ju en arm till, jag minns inte riktigt om det var sedvanlig vård eller liknande, det tror jag faktiskt det
jag
var.
Tror det.
Ja. Och men det här var för patienter med långvarig kroppslig smärta då, men där man inte då hade kunnat liksom se till exempel att smärtan kunde sammankopplas med en typisk skada eller liknande eller sådär. Och jag tror att om jag minns siffrorna rätt så var det ett år efter behandlingen så var patienter som hade gått de här 8 sessionerna, den här psykologiska behandlingen, då ungefär 2/3 var helt symptomfria. De hade ingen smärta jämfört med placebo och sedvanlig vård som låg på runt 10-20%. Så det är ju fantastiskt. Och till och med i den här studien så sammankopplade man också, tittade på hjärnavbildning och såg vissa förändringar i blodflöden och så också, som man också kunde relatera resultaten till. Så det är en väldigt stark studie. Det här var det här du tänkte på?
Ja, det var det jag tänkte på. Jag tänkte, och så tänker jag på två grenar efter det. Den första är att han gjorde ju en annan studie där de tittade på 3000 typ 3000 tror jag var, personer utan, som inte hade, för den här studien, Boulder-studien, det är ju kronisk rygg- och axelsverk eller smärta.
Ja, just det. Så det är korrekt. Det var ju inte smärta generellt. Utan
det var specifikt där. Och så tittade på en annan då, 3000 personer som inte hade kronisk rygg- eller axelvärk. Och då fann de att så här, nu den här siffran, vi slänger salt på den, väldigt stor del, kanske typ 60-70%, hade någon form av strukturell förändring på. Så man röntgade ryggen och såg att så här, du har buktad disk, eller du har det här, men det fanns ingen smärta. Att vi liksom, så här, du har ont i ryggen, nu tillbaka till Descartes, du har ont i ryggen, så vi tittar på ryggen och då ser vi någonting som är strukturellt trasigt och då tillskriver vi det smärtan. Men
ja,
sen att de här liksom, behandlingen som du berättade om, och då tänker jag det var den andra grejen, nu får du komma med siffror till mig, att det var, man jämförde, ifall det var samma studie eller en annan, att personer med kronisk värk fick antingen KBT eller ifall det var EET, och att 15% utav de som hade fått KBT-behandling sa att något, liksom, någon symptomförbättring, lindring, medan de med den andra behandlingen EET inte bara symptomlindring utan också liksom, väldigt stark reducering. Vill du berätta om den, ifall du vet vilken jag
Jag vet inte exakt vilken du menar, men jag kan komma in på liksom det du kallar för EAT, alltså Emotional Awareness and Expression Therapy. Men innan vi gör det vill jag bara säga en sak till som jag reagerar på med den här Boulder-studien som inte bara har kopplat till det här. Det var också att man, för det här har jag hamnat lite, hamnade jag lite i, det här är lite viktigt i, jag tror det här har du säkert pratat med Arva om, kring hur vi pratar om saker och ting också, hur vi pratar om symptom och sånt där. För i Boulder-studien så kunde man också se, med forskarord så kallas det för att man gör mediationsanalys, man helt enkelt ser vad är det som driver behandlingsförändringen då. Då kunde man se i den att patienter som började få en bredare bild på sin syn på sin smärta som inte handlar om till exempel ja, men det beror på att jag har en nerv i kläm i ryggen, utan få en bredare syn och börja förändra den här sjukdomsuppfattningen från en renodlad medicin till en mer blandad bild kanske, att det är många saker som påverkar och starkt psykologiska faktorer påverkar min smärta också. Det var liksom en stor drivkraft kring förändringen av de kroppsliga symptomen då, i det här fallet smärta. Och det betyder för mig då att det blir väldigt viktigt att, för det finns i smärtfältet i alla fall, så när det, finns det ju olika typer av smärta brukar man prata om, men man pratar om vävnadssmärta eller liknande och sånt där. Men det vi talar om mest nu är det här som kallas, som man benämner på olika sätt då. Men även där så har man liksom idén om att det sker en störning i smärtsystemet som man kan benämna det här som alla de här typerna av smärta som sjukdomar då. Men det är alltså med Boulder-studien som bakgrund, så nu blir det rörigt och långt resonemang här, men med Boulder-studien som bakgrund så kan man säga att det blir lite farligt att benämna saker som smärta som sjukdom, eftersom det verkar vara det som riskerar att också kvarhålla delar av liksom, gör det svårare att tillgodogöra sig och få mindre ont helt enkelt, om jag uttrycker mig enkelt då. Så jag ville bara nämna det, jag tycker den delen av Boulder-studien är väldigt viktig liksom, att ja.
Och man bara får haka i det innan vi går in till de siffrorna. Så jag håller helt med om det, och vi pratar med Arva om det, att säga långvarig istället för kronisk, och liksom luckra upp den här kopplingen. Samtidigt så förstår jag håller med, du vet, vi är på samma sida, men jag förstår, eller inte men, och jag förstår om du går tillbaka till mitt försäkringsbolag, här har vi godkända saker till att du får din försäkringsbolag. Jag tänker patienter som går till läkare, här har vi en lista med saker som är godkända att bli sjukskriven. Här har vi en lista som gör att det är godkänt att jag tror på dig. Så om vi då likställer, om vi har utmattningssyndrom, om vi säger att ME är neurologiskt inte funktionellt, om vi säger att smärtan är en sjukdom, då är det lika med att jag tror att den här läkaren kommer tro på mig. Jag tror att den här läkaren kommer ge mig kanske sjukskrivning och en behandling som gör att man är bättre. Men säger jag att smärtan sitter i huvudet, att smärtan skapas utav en felprediktion eller utav ett dysregulering i nervsystemet, kommer jag bli tagen på allvar? Kommer jag att få behandling? Kommer jag att få sjukskrivning? Eller ska jag fortsätta må dåligt och bli utförsäkrad? Så att den aspekten finns ju också i varför patienterna också vill kalla det sjukdom, för att de vill bli trodda.
Ja, eller som du själv säger då, att jag vill ha möjlighet till ekonomisk ersättning då till exempel på den sätt. Men det jag fattar är att det finns, man vill bli trodd och man vill bli trodd eller man vill ta den på allvar, och varför ska inte jag få, det är lika illa att ha långvarig smärta som till exempel att ha någon sjukdom av dem som stod på den här listan. Det är jag övertygad om inte värre många vissa gånger. Och varför ska inte den stå med på listan då? Så det finns där. Det är inte så riktigt så lätt för oss som forskare att liksom ta höjd för det, för att vi försöker mer, vår målsättning är ju att hitta bättre fungerande psykologiska behandlingar för de här tillstånden. Där vi från början, när man liksom tidigt utvecklar kognitiv beteendeterapi då, och vi kommer ut i siffrorna här lite, inte visade sig att det är så hjälpsamt för symptomreduktion i alla fall då. Det var bland annat därför EAET utvecklades, för att man såg att det var lite skralt med, det verkligen var så att inte så många patienter. Visserligen patienter kanske upplevde att de fick hjälp. De hade lite mindre, de var mindre deprimerade och liknande. Men det var ju inte bara det de ville ha hjälp med. De ville ha hjälp med att få mindre ont till exempel. Om vi följer smärtan nu som exempel. Och då har vi liksom, det har gått i olika psykologiska spår där till att utveckla mer, förhoppningsvis bättre fungerande behandlingar för att också komma åt och kunna minska på kärnsymptom. Och dit, där är det ju liksom, det är ett levande fält hur, och det är svårt att sammanställa exakt eller så, men det som är lite ovanligt med EAIT då, det är att man har ställt det mot andra psykologiska behandlingar, i första hand det som kallas för traditionell kognitiv beteendeterapi. Och åtminstone i tre stora sådana här, eller tre relativt stora randomiserade eller välkontrollerade prövningar, så har man sett att det är betydligt fler patienter i EAIT som får smärtreduktion än vid traditionell KBT. Och det är inte så att alla patienter blir av med sin smärta för att man går i EAIT eller det är inte på långa vägar. Men vi har i alla fall kommit en bit på vägen till att när vi jobbar med den här kortslutningen då, om jag kallar det för det, kring de här komplexa känslorna eller att hitta uttryck överhuvudtaget för mer känslomässiga behov och liknande, så verkar det också minska smärtsing, alltså upplevelsen av smärta till exempel och sådana saker. Och det är ju viktigt såklart. Ja, jag står på den foten att det är viktigt och det är hoppfullt och det finns saker att göra där och ta hjälp av och så. Men jag vill också stå på den andra foten och säga att ja, men lika fullt så är det ju, det är inga mirakelkurer det här. Och det är ett stort arbete man gör som patient själv, verkligen i terapi alltså. Terapi är ju inte som att gå och ta en tablett eller så regelbundet, utan det är ett stort engagemang och jobbigt kan det vara, men förhoppningsvis, det brukar kännas, det ska kännas både och liksom, jobbigt men betydelsefullt på något sätt. Då är man på rätt spår, även om det inte är jättekul att göra det jobbet. Så.
Och jag har ju min onlinekurs i nervsystemsreglering som dels arbetar, det var så intressant när jag fann dig och var så här, och fann jag ET att den strukturen, mycket av det jag arbetar med fanns sammanställt i ET, vilket också var för jag liksom resonerade starkt med både din forskning och med det. Och jag tänker på en deltagare, flera av dem som har sökt till kursen har ju någon form av långvarig kroppslig syndrom eller förutsättning, och då är det en patient, eller en deltagare jag tänker specifikt på, som började den kursen och kände liksom att det hjälpte, och sen så fick en diagnos och började då ett annat program och medicinering samtidigt, så hade liksom lite saker från mig och lite saker från boken, för jag tipsade om Fri från smärta-boken, och sen så fick medicineringen och fick det, och liksom tillsammans så hittade saker som så här, jag känner att jag blir hjälpt, att jag faktiskt mår bättre. Och det är också så hoppfullt i liksom varför jag gör det här, och påminns om att en sak är inte. Jag tänker också personer som är, även de som inte har kroppsliga syndrom, men om man mår dåligt, att så här, nu ska jag hitta en terapeut eller en psykolog som ska hjälpa mig att må bra. Nej, men du kanske börjar med den här och den personen kan hjälpa dig jobba med vissa saker, och sen så gå över till nästa, att så här, fortsätta leta, fortsätta pröva, för att det är klart det finns en förhoppning om att jag vill göra en sak som är optimal, som bara switchar allt till att jag mår bra, har inget lidande. Det är ju inte vad människa att vara så, men att så här, det finns olika saker och du behöver hitta det som funkar för dig, liksom dina strategier.
Jag förstår, det är väl så många gånger i praktiken faktiskt, att det är precis så det går till och så det behöver gå till som du beskriver. Sen har vi ändå sett ibland i forskningen att för enskilda patienter så kan det ju vara helt, kan det vara förändrande på ett väldigt avgörande sätt med en korttidsbehandling bara då, om man säger som så. Men det gäller ju för enskilda personer, inte för alla då. Och då ser det oftast ut så att man får börja någonstans och så ser man vad man får av det, och så kan man behöva pröva andra saker och så. såklart. Och jag som bakgrund som psykolog och som bakgrund som psykologisk forskare, så är det klart att jag tycker att psykologisk behandling bör ta en stor plats då även för de här patienterna. På ett sätt som det inte har gjort faktiskt. Men likaväl så har jag både jobbat nära eller utbildat personer i helt andra professioner, som till exempel fysioterapeuter, bara för att ta ett exempel eller så. Och jag har väldigt stor tilltro till också deras kunskaper kring att närma sig kroppen då. För att i kroppen bor jag väldigt mycket av våra känslomässiga reaktioner och sådär. Och därför tycker jag många gånger det är bra om man som också går till exempel till en duktig fysioterapeut, om man tar den yrkesgruppen som exempel eller så. Alltså fler, brukar man säga, många bäckar små där då, helt enkelt. Det är det resonemanget som man hakar på där när du tar upp det på det sättet då.
Jag tänker att innan vi avrundar så vill jag att vi snufsar på det lilla ämnet som är samhällslidande.
Ja.
Att majoriteten av dem jag arbetar med, som vi ser i statistiken, är kvinnor.
Ja.
90% av dem med fibromyalgi, tror jag, eller 80% av dem med fibro är kvinnor, 90% av dem med autoimmuna sjukdomar. Jag kan inte exakta siffror på konvergeringssyndrom eller kroppssyndrom, men...
Nej, precis. Nej, men det är en överrepresentation även där bland kvinnor. Det där frustrerar ju mig lite som psykologisk behandlingsforskare, för när vi har liksom individen i fokus, så klart vi utvärderar våra behandlingar på gruppnivå och så, men vi ser också att det är också ett sökmönster kring vård då, som ser till forskningsstudier, så är det ju så att vi har jättestor överrepresentation av kvinnor som söker forskningsstudierna och så. Både på basis av det du sa säkert, men också kring hur man söker vård kan vara lite olika möjligtvis då. Och vi lägger stor vikt vid inför hela fallet, och vi försöker förstå till exempel svåra livshändelser och hur det kan forma en person och kanske till och med bidra då till att smärtan eller vad det nu är finns där. Och, men sen så vet jag hur det är. Men vad är det? Det är ju någonting, det är klart att det finns samhälleliga aspekter som spelar roll här också, eller borde spela roll i alla fall och så. Och det kan jag ju bara spekulera i liksom, utan att ha forskat på det liksom och så. Men jag tycker det var en väldigt spännande studie av en, förlåt jag hoppar lite till det, som hänger ihop med det här ändå, kring samhället och individen på något sätt. En väldigt spännande studie av en sjuksköterska som tittade på liksom, väldigt enkelt så här, hur rapporterar kvinnor och män på en VAS-skala sin smärta mellan 0 till 10. Och beroende på vad de rapporterar, vad händer sen i vården? Så att säga, får de till exempel en inläggning eller får de en åtgärd eller så? Och då fanns det en annan siffra som var betydelsefull. Det visade sig att för att kvinnor skulle få liknande åtgärd så var de tvungen, så rapporterade de i hög, då var de tvungen, kan man inte säga, det är inte sån studie som man kan säga att det skulle, men det fanns indikationer på att kvinnor då behövde rapportera en högre smärtsiffra då. De hade kanske mer ont också, det vet jag inte, men i det här var det ju att man rapporterade det för att få tillgång till samma åtgärd då. Så det tycks ju nästan då som att det är den här studien antyder att det är inte bara det att kvinnor drabbas i högre grad. Det beror kanske på något, eller det borde ju bero på något. Utan de får eventuellt risk får en annorlunda bemötande i vården också. Det här som är lurigt liksom, och det kan jag bara säga att jag intresserar mig för, men jag har inga svar och jag har inte gjort egna studier på det, men jag hoppas att någon tar sig an det här på en samhällsnivå, liksom hur det här spelar roll. Liksom. Hur har kvinnor det då i sina förutsättningar i samhället? Eller ja, mer att det belyses faktiskt. Ja, man kan också titta på det. Det fanns studier som också visar att det här kan ju slå åt andra hållet då också. Liksom att det kan till exempel kunna slå åt det här hållet att det kan vara svårt för män att få en, till exempel en fibromyalgi-diagnos. Man tänker inte på det i första hand. Eller så. Så det kan slå åt det hållet också. Att någon behöver kanske slå på stora trumman och någon får in, blir det osynliggjort för. Eller, ja, så att det, jag vet inte vad du hade för tanke med den frågan. Men det var
bara att provprata kring trender som vi ser. Och jag, om jag får fortsätta provprata mina reflektioner i ämnet, så hur man har mätt i klassrum att redan i, liksom, på grundskolenivå att pojkar tar betydligt mycket mer plats i klassrum än flickor. Jag har en son, och när han var, liksom, under ett år, så, liksom, vi ärvde ganska mycket kläder, och det var så tydligt att, liksom, samma storlek för flickor och för pojkar var olika stor. Att, liksom, tjejernas var, det var rosa och det var litet, medan, liksom, pojkar var mycket större. Så, här, så stor skillnad är det inte i pojkar och flickor på den kroppsligen, liksom. Och hur flickor behöver, liksom, börja prata tidigare, för pojkar behöver inte börja prata på samma sätt, för att de får mat eller de får saker. Och jag tänker att det är så mycket i vårt samhälle som gör att som formar, och det här är det omöjliga att forska, för att vi kan ju inte forska i ett vakuum, för att, liksom, så här, vi är hela tiden konstant påverkade av de vi ser omkring oss. Men hur flickor formas i min syn utav världens samhället, flickor formas på ett helt annat sätt att ta hänsyn till, att ta hand om. Jag tänker, om vi går upp i vuxen ålder, att det är mycket vanligare att om du och jag skulle vara gifta, så är det fortfarande jag som kommer ta hand om dina äldre föräldrar, inte du, alltså i större utsträckning. Att i heterosexuella relationer, när första barnet kommer, så ökar mammans risk för sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa, och det här fördubblas när andra barnet föds, men det är inte alls samma ökad risk för pappan. Så att det är, liksom, allt det här tänker jag, ser jag, kopplar jag samman, samverkar i att kvinnor har en högre, liksom, belastning på systemet, vilket då leder till de här både fysiska men också psykosomatiska sjukdomarna, tänker jag.
Ja, absolut. Det är inte alls otänkbart, och det är så också att när vi pratar om svåra livshändelser till exempel, så är det för när vi pratar om sexuella övergrepp eller liknande, så finns det en överrepresentation av kvinnor som är utsatta till exempel och så också. Jag kanske inte läst en studie, men jag minns en studie på psykologprogrammet som var verkligen ögonöppnare för mig, som inte har med just ämnet, liksom, långvariga kroppsliga symptom att göra. Och det var det här med, som du var inne på, med fördelningen av talutrymme då mellan män och kvinnor. Men det var inte nog med det. Det är en sak att konstatera att det såg ut, jag kommer inte ihåg, säga att siffrorna var 65-35 eller någonting sånt där. Det kan man ju konstatera. Men det som var spännande med studien var att alla, då inkluderar jag män och kvinnor, upplevde det som att det var jämlikt talutrymme. Mm. Det är det som är det kusliga. Att det är vi blinda för saker och ting då. Mm. Och det här, nu fick jag en association till att vilja säga någonting om den psykonomiska skolan också.
Sure.
Ja, att det är ju det som är spännande med den då. Att vi har blinda fläckar egentligen. Det är det den handlar om. Vi kallar det för omedvetet. Och det är en del av drivkraften också, kanske ibland, till symptom och sådär. Så vi har omedvetna känslor och så. Men det där är ju en väldigt stark studie för mig, som berättar om att vi kan vara blinda för saker och ting. Vi kan uppleva det på ett visst sätt, men det behöver inte stämma överens med, liksom, på andra sätt då. Men förlåt, jag vet att vi är på väg att avsluta, men du frågar om samhället, och då finns det en sak till jag vill säga också, som inte är bara kring detta med att kvinnor är överrepresenterade vid de här tillstånden och så. Och det jag är lite frustrerad över fortfarande, apropå att det har förändrats, intresset har ökat och så, men jag ser ju det att det, i Sverige i alla fall, så har vi inte en jättetydlig organisation och vårdorganisation och vårdstruktur för den här typen av patienter. Jag vet att man försöker det nu på olika platser och sådana saker, men att det här bidrar ju, tror jag, till att man kan känna sig, att man bollar sig runt och så vidare och så. Vi vet att de här patienterna har ofta både kroppsliga symptom och psykiatriska symptom till exempel. Det är inte ovanligt alls att man har både symptom på PTSD eller fibromyalgi till exempel. Men då ska man gå till olika enheter för det och så. Och det är väl det som EAET då, om vi ska återvända till det också, försökt ändå minska den här splittringen, för att vi tänker att det går att liksom jobba med flera delar samtidigt helt enkelt och så. Det är också en viktig del. Men på samhällsnivå, där är vi inte än, att vi har lika tydliga vårdflöden eller vårdprogram för patienter med funktionella neurologiska symptom eller så, även om det finns försök till det i Sverige. Men där möter jag fortfarande frustration hos många patienter. Vad vänder jag mig då? Och varför hamnar jag här? Eller varför, vad finns det? Det finns ingenstans att vända sig, till och med i värsta fall då. Sen gör ju liksom allmänläkare och specialistläkare på andra ställen jätteviktiga insatser och sådär, men de behöver många gånger kanske liksom också hjälp av att det finns, som till exempel i Danmark, egna enheter för det som kallas för funktionella lidelser, sådana saker. Det saknar jag ändå, att den specialistkompetensen till att utvecklas och så.
Vi har ett mål för 2027 helt enkelt.
Nu är det, jag älskar den entusiasm. Så där ska det vara klart 2027. Ja.
Ja, mål ska vara smarta, de ska vara mätbara.
Absolut, ja. Det är sant, det är sant. Ja.
Vi har ett Daniel, mål för 2027. Ja. Tack så jättemycket för att du kom. Ifall den som lyssnar känner så här, oj, Daniel, jag vill också staka honom. Vart hittar man mer information om dig?
Ja, okej. Okay. Man ska stalka mig. Jag tror att man kan googla bara mitt namn, tror jag, är ganska enkelt. Och där dyker lite av mina böcker och artiklar upp, om man säger som så. Men jag har också en hemsida som man kan titta lite närmare på, som heter Psoma, med P-S-O-M-A, där man kan kolla in lite vad jag sysslar med också.
Det blir superbra. Är det någonting mer du känner att så här, det här vill jag säga innan vi klickar på stopp?
Nej, det är inte så att jag känner att jag vill säga mer, men det känns som att vi skulle kunna prata betydligt längre om det vidare och fördjupa oss i saker, och det är roligt att prata med dig om det här, Veronica, och man känner din entusiasm och också liksom din vilja att kunna vara till hjälp för de människor som har det på det här sättet och så. Det är härligt att se liksom att det är fler som vill vara till hjälp för de här patienterna.
Tack så mycket. Det känns fint att liksom hitta likar.
Ja, exakt.
Tack så jättemycket, Daniel.
Tack.